Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Dagens avsnitt ska handla om upplägget som många har när de skaffar hund, oavsett om den är vuxen eller valp. Och vissa iakttagelser som jag har gjort. Jag tror att jag har pratat om det här förut, antingen i en live på Instagram eller i något annat poddavsnitt. Jag kan inte komma ihåg, men jag vill minnas att jag har tagit upp det för. Om det inte är så att jag har gått och pratat med mig själv om det som jag så ofta gör. Men i alla fall. Folk brukar fråga mig så här, okej, men hur är din flock? Eller hur gör du när du lär en hund att vara vad du behöver att den är? Liksom, eller när du vill lära en hund att ha en specifik uppgift som du har i åtanke. Hur går du tillväga då? För man är förstås ute efter hur ska jag göra? Hur borde jag göra om jag vill att min hund gör eller framförallt blir si eller så? Och så här är det om jag börjar med min egen flock. Min flock är en blandning av hundar som jag har handplockat. Och hundar som jag har valt att behålla för att alternativet hade varit avlivning. De har inte varit placerbara, i alla fall har inte jag kunnat placera dem med gott samvete. För att de är för svåra för gemene man. Det hade inneburit en säkerhetsrisk som jag inte vill ha på mitt samvete att någon annan ska hantera. För det är hundar som funkar bra hos oss. Så att det är liksom en mix av de här två grupperna. Och jag skulle säga att, alltså jag har ju en grupp som är gammal nu. Vi ser ju sen kanske något år tillbaka, eller två, att våra allra äldsta börjar liksom tackla av nu. Så att de kommande åren här så kommer vi ha en del hundar som gå bort typ samtidigt för att de är jämngamla. Vi får väl se. De har en tendens att bli väldigt gamla också, men vi får se. Men vi har en del som är liksom mellan 13 och 15 så. Och efter den generationen så att säga så har det kommit in en del som jag har valt att behålla av den anledningen som jag alldeles nyss sa. Så att nu är nog proportionerna så att majoriteten är hundar vi inte har handplockat. Och det är relativt få hundar vi har handplockat. Men när jag ska skaffa en hund, eller när jag är öppen för att låta en hund få stanna snarare, så tittar jag på hur den redan är. Alltså jag utgår ifrån de egenskaperna jag ser att hunden redan besitter. Vare sig det är inlärda grejer eller genetiska grejer som den har med sig sedan alltid. Så att jag utgår ifrån en potential som redan finns där och en mentalitet som redan finns där. Ett temperament som redan finns där. En personlighet som redan är eller har börjat utvecklas i en linje som jag kan tyda då. Och det är baserat på det som jag i så fall bestämmer att ja, men du skulle kunna passa för den här uppgiften. Du hade varit bra med osäkra hundar och du hade varit bra med dominanta hundar och du hade varit kanon för stressade hundar, oroliga hundar, nervösa hundar, rädda hundar och så vidare. Och det är baserat på det som de får sin uppgift. Så att de har alltså redan förutsättningarna för att klara av den uppgiften. Så det jag behöver göra sen är att exponera dem för scenarion där jag behöver att de arbetar. Och så kommer deras instinkt att leda dem dit på egen hand. Och det jag gör är att jag stöttar så att jag kan antingen vägleda via uppmuntran eller att hålla mig neutral och låta scenariot vara, alltså, vad ska man säga, förstärkningen, belöningen, den positiva konsekvensen vara inbakad i själva händelseförloppet. För att jag kan se att det är så pass givande för hunden som arbetar att arbeta. Så det är inte alltid det behövs en extern faktor för att bekräfta det. Men jag är tillgänglig för det om det skulle behövas. Så jag finns där för liksom pepp och vägledning. Men stöd innefattar också att man ger negativ feedback när det krävs. Så att om jag behöver tillrättavisa någon eller ge någon slags negativ konsekvens för någonting, så är jag där för det också. Så att med den vägledningen så behöver jag egentligen bara, jag behöver bara guida hunden igenom något som jag redan har sett skulle vara naturligt för den hunden att göra. Så att det är alltså inte så att jag tar någon random hund som jag inte har liksom någon koll på vad det är för någonting och bestämmer på förhand att detta ska bli din uppgift. Och det är tyvärr så som det funkar för den absoluta majoriteten när de skaffar hund. Alltså vad jag ser dagligen är att folk skaffar en hund, vuxen som valp, där man redan har en ganska så exakt bild av hur hundlivet kommer att se ut. Man har redan bestämt vad man tycker att man ska ägna sig åt. Man har redan, liksom, jag skaffar en hund för att jag vill ha den som agility-mästare. Och jag skaffar en hund för att den ska liksom accelerera på utställning. Eller jag skaffar en hund för att jag vill att den ska jobba med si eller så. Utan att ha koll på vad det är för hund man har skaffat. Så att du har liksom bestämt destinationen innan du har koll på hur den resande fungerar. Så du vet inte ens om den resande vill till samma destination som du. Du vet inte ens om den destinationen är totalt onaturlig. Eller helt oönskad för den resenären att ta sig till. Så det uppstår då förstås en massa besvikelse i en sån relation. Så att ett klassiskt scenario är att folk kontaktar mig och dyker upp för en konsultation och beskriver olika typer av beteendeproblem. Där jag då kan se att hela relationen är liksom dränkt i en massa missförstånd och besvikelse. Just för att den här hunden har aldrig fått en chans att ta vara på den befintliga naturliga potentialen som fanns där från start. Utan den har behövt liksom fila och såga och putsa på sig själv för att passa in i någonting den egentligen inte var gjord för att passa in i. Så att folk kan till exempel, ja men det vet jag att jag har nämnt förut i något sammanhang, att folk kan tycka att det är positivt med en vakthund. Speciellt om man bor på gård kanske eller så. Och så tittar man på olika vakthundssorter. Och så skaffar man en sån valp eller tar emot någon omplacering eller vad man gör. Och så har man liksom som bild här nu att den här hunden ska minsann hålla min familj trygg. Och sen visar det sig att du har i och för sig fått tag i en vakthundsras eller typ. Men en ganska vek individ som lätt blir osäker, eller du har fått tag i en vakthundstyp med väldigt starka drag av misstänksamhet. Så att vad du inte har haft i åtanke är att vakthunden kanske inte nödvändigtvis nöjer sig med att bara gå in i skydd mot främmande obehöriga personer, utan kan reagera på barnens kompisar, på någon som faktiskt bor i hushållet, på folk som går förbi, på liksom att hunden reagerar på en orimlig nivå där. Och nu har det blivit problematiskt för dig. Och det har blivit så därför att du har inte tittat på individens potential, utan du har tittat på gruppnamnet för den kategorin hund som den ingår i. Och de egenskaperna är ju bara en del av individens mentalitet. Att den har vaktegenskaper är ju bara en del av hela blueprintet för hundens sätt att vara. Så att där kan jag behöva förmedla att okej, har man tur så är det så här, det som har, visst, hunden har egenskaper som inte 100 rimmar med det du hade tänkt dig. Men det har också förstärkts gånger 100 av att du har gjort fel med hunden. Så om du gör så här istället och så tar man fram konkreta punkter för hur man ska göra. Om du gör så här istället så kommer du kunna främja de sidorna du faktiskt är ute efter. Och stävja de sidorna som inte någon tjänar något på, inklusive hunden. Liksom. Så att du skapar mer balans i det. Och då kanske det inte blir så perfekt som du hade tänkt dig från första början. Men det ska också påminnas om att dina förväntningar var orimliga från start. Men det kommer att funka. Liksom. Och så får man själv ta ställning till om det är någonting man är intresserad av att följa för alltid. För att om en hund har genetiska förutsättningar för att om den har liksom en genetisk benägenhet att agera utifrån vissa egenskaper och så att det resulterar i ett visst beteende, då kräver det ett livslångt underhåll för att se till så att det inte blir så. I och med att generna inte kommer ändra på sig. Det är en annan sak om det inte handlar om genetiska förutsättningar och det snarare är så att hunden har råkat ut för någonting och det har liksom format hundens beteende åt ett håll. Då kan du rehabilitera det så att du återställer det till en originalförmåga eller något sånär i alla fall. Och då kräver det inte samma underhåll, för då kan generna som motverkar det du inte ville ha hjälpa till i den processen. Så att, ja, det där var bara ett exempel med vakthundar. Men sen kan det vara så här att någon har liksom för avsikt att använda sin hund i avel och då också i utställning och sånt där. Och så visar det sig att den här individen är väldigt reserverad och ointresserad egentligen av närkontakt med främlingar. Och att få den att känna någonting annat skulle behöva inkludera träningsmoment som i sig, oavsett hur du gör, även om du skulle dränka den tekniken i köttbullar och puss och kram eller vad du nu tänker dig som belöning. Bara träningsmomentet i sig skulle innebära att man kränker hur den hunden är. Helt i onödan egentligen, eftersom det inte är livsviktigt för någon att just den aspekten fungerar. Så att då får man ju kanske reflektera för sig själv hur etiskt försvarbart man tycker att det är och så vidare. Jag säger nej till extremt få fall, men de fallen jag har sagt nej till har handlat om att man beskriver för mig att man har en hund som inte vill veta av liksom främmande människor, de funkar i vardagen, det är inte det, det händer ingenting på promenad, man kan stanna och prata med folk, det är inte det, hunden är väldigt artig. Men den är nöjd med den lilla kretsen den har och får den lov att fortsätta så kommer den att vara lycklig och balanserad och det händer ingenting. Men ska man pusha där för att jag behöver att en utställningsdomare kan känna på kulorna eller titta i munnen och allt vad det är för någonting, så kommer hunden inte vara så nöjd över det. Så då hade jag behövt ha en träning oavsett hur jag lägger upp den, där jag bara på grund av träningen måste kränka vad hunden är tydlig med att den känner det naturligt och rimligt för den med tanke på den är. Liksom. Till sådana fall har jag sagt nej, för att det går emot min personliga moral att göra det. Jag bara känner att har du en hund som är konsekvent tydlig med att det där är inget för mig och jag funkar i livet i övrigt. Jag kanske inte är överlycklig när veterinären måste gå igenom mig och sådär. Men eftersom det är så pass sällan så går det att få det att fungera. Så att det bekostar inte vardagen på något sätt att det är så. Men det hade det gjort om jag måste exponeras för regelbunden träning som går emot mina naturliga egenskaper, som jag håller mig till en liten intim krets, för där är jag som tryggast och mest harmonisk liksom. Inte där är jag som mest obalanserad, utan där är jag som mest harmonisk. Då känner jag så här att ändå sätta en hund som funkar på det sättet i en utställningssituation skulle kanske gagna människan om det gick. Men det ger ingenting till hunden. Det tillför inte tillräckligt till hunden för att jag ska kunna rättfärdiga det. Och därför har jag sagt nej till sådana fall. Så det handlar liksom inte om jag behöver lite tips för att få honom att stå fint eller så. Utan där min bedömning är att den här hunden är inte gjord för utställning. Och att försöka få honom eller henne att bli bra på utställning, så skulle vi behöva liksom kränka hundens väsen för att sko oss. Och där drar jag personligen en gräns liksom. Så det är ett annat exempel. Men sen finns också mer vanliga varianter som, ja, men jag skaffade den här hunden för att vi önskade oss en familjehund. Och en klassisk familjehund inkluderar att den är okej med att människor kommer och går. Inte bara människor som bor i hushållet, utan vänner och föräldrar till vänner och övriga släktingar och kanske grannar eller vad det nu än är. Att det är mer liksom rullians på folk i hushållet. Och man kanske bor då i en miljö där det är mer tätbefolkat och så vidare. Där det blir fler interaktioner med folk. Och barn som kanske vill röra sin hund. Eller där det måste kännas tryggt att ungen kan springa eller snubbla. Eller råka liksom komma ihop sig med hunden utan att det innebär en enorm säkerhetsrisk för det barnet. Liksom. Så att det måste finnas en rejäl skopa med tolerans, liksom tålamod, och inte en så stor skopa skärpa. Åtminstone inte om den är, om inte den är väldigt tajt ihopparad med den här enorma toleransen för den de känner till exempel. Men då kan det fortfarande bli svårt med folk den inte känner och så vidare. Så att därför så det blir lätt fel när folk är så här, okej, så jag skaffade hunden av den anledningen. Och jag kan fatta om det är så här att, fast vänta lite här nu. Nu har du ju skaffat en ras, så att en snabb liten Google-sökning hade sagt dig med en gång att det här är inte en typ som är gjord för det. Alltså rent avelsmässigt, via selektiv avel har man liksom gått ifrån den typen av scenario. Hade du bara gjort lite granna efterforskningar så hade du märkt det direkt. Och du har ändå satsat på detta för att du har inte engagerat dig i valet av hund alls. Och ja, nu kostar det allihopa att det har blivit så. Men många gånger så gör folk sina efterforskningar och undersöker vad det är för hund de är inne på att skaffa sig. Och har ändå inte fått en tydlig bild för sig vad som faktiskt ingår i den här rasen eller i den här typen. Jag kan själv tycka när jag läser en del rasbeskrivningar att, fast jäklar vad det har lindats in här, vad ni försöker säga, och jag som har erfarenhet av rasen kan läsa mellan raderna vad ni menar. Men för någon som inte har det så kommer de inte att kunna läsa mellan raderna vad det är ni försöker säga här. Så att jag förstår att trots att man läser rasinformation att det är lätt att missa vad som faktiskt ingår. Och då tänker jag att nästa instans blir ju till exempel en uppfödare då. Och där stöter jag på orimligt ofta att folk har fått otillräcklig information av vad den rasen eller typen av hund innefattar liksom. Så att då kan kunden säga till mig, ja, så de sa ju att det kunde vara si eller det kunde vara så, men inte alls på den här nivån. Och då snackar vi en nivå som inte ens är ovanlig. Där jag kan tänka mig att uppfödaren mycket väl är medveten om att det kan bli så här lätt. Liksom. Och ofta då när, så brukar jag fråga kunden, men har du haft kontakt med uppfödaren om detta? Har du liksom vädrat de här tankarna med dem och fått någon respons på det? Ja, det har vi, men då är klassiken att uppfödaren säger att det är en brist på ledarskap. Liksom. Och det kan det absolut vara och är de allra flesta gångerna. Men vad som har saknats är information av vad det innebär innan hunden inköptes. Så att istället för att uppfödaren ska ta tillfället i akt och ta sig tiden och beskriva det noggrant och detaljerat inför köpet, att det här är vad som kommer att krävas i form av ett ledarskap som ska räcka till för den här typen av hund, kan du ta ställning till det så att jag vet hur du känner för det? Och sen få upp för den själv, göra en bedömning. Tycker jag att det låter som att den här människan bara försöker sälja in sig själv till mig för att de så gärna vill ha en hund? Eller låter det som att det här är rimligt, att de kommer kunna göra de här grejerna? Hur tycker jag själv att det ser ut? Alltså, tycker jag själv att det känns naturligt för den här personen att vara bestämd på den nivån som krävs? Eller vad det nu än är som det innefattar liksom. Utan det får man höra i efterhand när saker och ting går dåligt. Ja, men du är inte tillräckligt bra ledare. Och så har den här valpköparen ingen aning om vad det ens betyder. Och varför fick jag inte veta det? Varför var inte det tydligt innan då? Alltså det blir lätt massa sådana grejer. Och även med adoptionsförmedlingar, inte bara uppfödare. Jag träffar också massor med människor som adopterar hund som råkar ut för samma sak. Där de i efterhand då inser vad de har för slags hund. Och där den som har förmedlat hunden, vare sig den har sålts traditionellt eller adopterats bort, inte tagit sig tiden att beskriva vad det innebär och matchat det med vad den här personen eller familjen kan erbjuda. Och då, liksom då är det mer skrivet i korten tyvärr att förr eller senare så kommer det att bli fel för er för att du har varit omedveten och på grund av det inte kunnat ombesörja från start vad som hade förenklat hela den här situationen. Liksom. Utan nu får du komma in i efterhand och då råkar man ut för vad jag kallar för förtroendeglappet eller trovärdighetsglappet där det uppstår en tidsperiod där även om du är duktig på att förmedla vad du numera vill och hunden kan förstå det och till och med har liksom kompetens att leverera det, ändå inte tänker göra det för att den har inget förtroende för att det här är ett system som du som kommer vara hållbart eller som du klarar av att upprätthålla och så vidare. Så du tar dem inte det på allvar och så blir det inget med det liksom. Så att jag tänker att det är en del som man som förmedlare kan bli bättre på, att faktiskt vara noggrann med vad en hund innefattar. Så att man i alla fall, om det skulle bli fel, så har det inte varit en bidragande faktor att det har varit informationsfattigt i onödan. Liksom. Så att man tar ansvar för sin del i den här kedjan. Men sen också då, alltså folken som skaffar hundarna, oavsett om de är valpar eller vuxna, har många gånger helt orimliga förväntningar. Alltså vi går in i en relation där vi redan har bestämt hur den ska se ut och vad framförallt vi själva ska få ut utav den relationen. Och vi tror lite naivt att ja, men jag kan kräva de här 250 sakerna för jag är faktiskt beredd att erbjuda de här 10 sakerna. Och det är så här, för hunden är inte det en skitbra deal, för att om vi rullar ut din lilla önskelista här, eller snarare kravlista, så är det inte bara många krav utan det är jäkligt stora krav. Och i stora drag kan man säga att kontentan är att folk förväntar sig att ja, men en bra hund är ju en hund som kan hantera att vem som helst, när som helst, initierar en närkontakt med hunden. Och att hunden inte bara ska tolerera det utan bli glad av det. Vem som helst, när som helst, hur som helst. Och om det inte sker på det sättet, nej, men då är ju hunden inte normal. Liksom. Och sen utöver det så vill jag att min hund ska tycka att allt som jag tycker är roligt är roligt. Och jag vill att hunden ska tycka att allting som jag känner borde vara enkelt ska vara enkelt. Liksom. Men det jag är beredd att investera för att det ska bli så, ja, men det är väl kanske någon 10 minuter här och där. Eller ja, helst får du gärna lösa sig under mina totalt ostrukturerade promenader. Eller gärna i vardagen när jag liksom går runt och är känslosam eller likgiltig eller oengagerad eller alldeles för uppkopplad på hunden och skapar obalanserad dynamik. Helst där någonstans får det gärna ordna upp sig så att relationen ska vara perfekt, resultatet ska vara perfekt och det får gärna få mig att se fantastiskt bra ut. För någonstans så handlar det också om prestige och det är viktigt att jag visar mina grannar och anhöriga och min omgivning helt enkelt att jag är en sån fantastisk hundägare som minsann har koll på den här hunden vars liv var utstakat från start till finish innan vi påbörjade vår relation. Alltså det låter extremt, men så här är det. Fler borde känna igen sig i detta än vad jag tror att man kanske gör. För att när man hör det så här så bara tänker man, men gud, vem resonerar så? Och så är det så här, ja, förmodligen du. För det är ganska standard. Så att jag har en gång i tiden naivt nog tänkt att om man läser på angående en ras och väljer en uppfödare som inte är fyskam, så vet man vad man får. Och det gör man inte. Eller om jag adopterar en hund som har haft det jobbigt och haft det svårt, även om jag inte vet exakt vad det innebär för jag var inte där. Den lär ju i alla fall inte haft ett liv som var en dans på rosor precis. Så lär ju den tycka att allt är bra. Allt som jag kan erbjuda utöver den nivån lär den här hunden vara så tacksam för och uppskatta så mycket att den aldrig kommer sätta sig på tvären med mig. Utan den är naturligtvis oändligt tacksam för att den fick en ny chans hos mig. Så att den kommer spendera sitt liv med att återgälla det och ställa upp på allting jag vill att den ska ställa upp på. Helst med ett leende. Liksom. Viftande svans och var glad och allt det där. Så jag blir så otroligt ledsen och besviken när hunden inte ställer upp på det. När hunden inte är perfekt. Alltså enligt mina mått mätt. Jag ser det hela tiden och när jag sätter ord på det på det här sättet så förstår jag att det låter motbjudande och att man inte alls vill sålla sig till den skaran. Men jag tror att de allra flesta av oss har gjort oss skyldiga till det med någon hund någon gång. Och jag tänker att det bästa man kan göra nu då är att inse det och justera sitt perspektiv. För många gånger räcker det att vi tänker annorlunda för att vi ska bli annorlunda. För att vi tar andra typer av beslut då. Vi agerar utifrån ett annat slags känsloläge. Vi bemöter hunden på ett annat sätt. Vi börjar förvänta oss andra grejer. Vi börjar liksom justera våra kravställningar. Ibland sänker vi den, ibland höjer vi den. Ibland bara rättar vi till den eller så. Och det i sig förändrar vem vi är och hur vi funkar. För att vi har precis förändrat en fundamental uppfattning som vi hade fram tills att vi fick veta mer. Så att det förändrar ju oss någonstans i grunden att vi får en annan typ av information och tar en annan typ av beslut. Och det kommer onekligen, oundvikligen förändra relationen vi har till våran hund. Så, för det här är också skillnader som hunden märker av förstås. Vem hade inte gjort det? Liksom. Så jag tänker att i dagsläget, om jag hade varit ny och jag hade skaffat mig en hund, om jag stod inför att skaffa mig en hund, så hade jag gjort lite efterforskningar i vad jag tänker mig skulle kunna passa mig rasmässigt eller sortmässigt, om det är en blandras. Och jag hade gjort lite efterforskningar och varit noggrann med var jag tar hunden ifrån. Och då är det så här, jag vill inte säga, så många av mina kunder kan, de skäms och nästan viskar det till mig när de har köpt en hund på Blocket ifrån en privatperson. För att det vet man ju att man inte ska göra det. Det är så pinsamt att jag gjorde det ändå, att jag är full för det där liksom. Och så tänker jag så här, nej alltså varför det? Alla hundar är lika värdefulla oavsett vad de har för bakgrund eller oavsett vem som såg till så att de kom till världen och allt vad det är. Så det liksom, om du har köpt en hund via en privatperson på Blocket, så vadå då? Din hund kan vara alldeles, eller är förmodligen alldeles underbar ändå, eller för det. Och jag bara tänker att du kanske ska rätta dina förväntningar efter det. Så om du har skaffat din hund ifrån en oprofessionell eller till och med oseriös källa, så har du ju gjort det. Och då någonstans får man ju stå för att det är inte så att jag kan vänta mig något stöd därifrån eller få någon, alltså tillräcklig information därifrån. Jag förväntar mig inte det heller, för jag vet varifrån min hund kom. Och då behöver det inte bli en besvikelse där heller. Det är snarare så om du tror att du ska ha något stöd och få en massa värdefull information därifrån sen, som det som gjort för att bli besviken. Och då är det så här, ja, du köpte ju ändå din hund från Blocket, var liksom från en privatperson. Så vad tänkte du liksom? Så att jag tänker att när vi, alltså inför att skaffa en hund, att vi läser på lite om vad det är för sort. Har lite koll på vad förmedlaren har för värderingar. rättar in våra förväntningar efter det. Och har vi möjlighet att välja bland flera, så att det inte är så att jag har sett en annons på en specifik individ som intresserar mig rakt av, utan en kull eller ett shelter eller en adoption, vad det nu än är, jag vill ha en hund därifrån och där finns alternativ, att man då i samråd med den som ska veta någonting om hundarna tar fram en individ som passar den. Och ofta är det så att uppfödare till exempel väljer ut hundar åt sina köpare, och det kan vara en bra idé när uppfödaren har bättre koll så. Men jag brukar alltid fråga min kund om den fick en motivering av uppfödaren. Och det är knappt att jag är med om att folk säger ja till det. Det händer, men det är väldigt sällsynt. Utan ofta är det så här, nej, alltså jag sa att vi var så här och levde så här och önskade det här. Och då fick jag bara den valpen. Så att jag har inte liksom följt med en mer konkret motivering. Att ja, men det är för att jag tänker att den här hunden är tryggast, eller den här hunden är mildast, eller den här hunden blir bäst för att de andra var för skarpa eller för intensiva, vad det nu än är. Att man, en liten, det behöver inte vara så invecklat, men en liten motivering följer med, så att den som ändå ska ha den här hunden i många år redan från start har lite koll på vad tänket var. För att all information kan hjälpa till, liksom. All information kan hjälpa mig att ta mer välinformerade beslut. Och sen så får du hem din lilla hund. Och då tänker jag att man iakttar vad det är för person. För fram tills att hunden är min och vi har kommit hem, ja, men då har jag gjort mina efterforskningar. Jag har gjort så gott jag kan för att få tag i en hund som ska passa min livsstil och mig som människa och det jag önskar mig och det jag absolut inte önskar mig. Och det ska tydligen vara du, hunden. Men låt oss nu hålla oss öppna, eller låt mig hålla mig öppen för vad du kommer med för individuella faktorer som fortfarande kan påverka hela den proceduren. På gott och ont, liksom. Det kanske visar sig att gud, de personliga egenskaperna som ingen av oss såg innan men ser nu var till våran fördel, eller så var det till våran nackdel, och då är det väl kanon att jag blir varsam det tidigt så att jag kan anlita hjälp för att veta hur ska jag överbrygga det här nu så att det ändå funkar. Men att man håller sig öppen för att hunden ska få visa, det här är den jag är just nu, det här är vad du har att jobba med, det här är de förutsättningarna jag har, så här ser min potential ut i dagsläget. Inte att du bestämmer det åt hunden. Så ditt jobb är att anpassa dig till vad hunden redan har förmedlat till dig att den inkluderar. Det är inte hundens jobb att anpassa sig till dina önskemål och fantasier. Utan alla tjänar på att vi utgår ifrån verkligheten och det vi kan konstatera att vi har framför oss. Så numera, för så har det verkligen inte alltid varit. Innan min karriär inom hund så valde jag definitivt hund baserat på utseende enbart. Och nu skulle det aldrig falla mig in. Aldrig falla mig in, verkligen. Alltså jag har hundar som, hade det varit baserat på utseendet, hade jag aldrig valt dem. Och så. Utan numera så har jag lärt mig att hålla mig öppen för vad hunden förmedlar till mig att den inkluderar och tar det därifrån. Så det är så när en hund visar att jag har potential att bli en superbra jobbhund inom ett specifikt område. Det är då jag kan, okej, det skulle jag kunna förvalta med den kunskapen jag har. Så då kanske det är jag som ska vara din familj permanent. Medan jag med andra hundar kan, när hunden säger så här, men jag funkar så här. Ja, men då skulle du inte vara här permanent, utan du hade behövt komma till någon som har denna grejen extra som inte jag har, eller saknar den här grejen som vi har här, vad det nu än är, liksom. Så att hunden kommer till sin rätt för att man matchar bra. Inte så att den ska komma till din rätt för att du önskar dig det. Och för er då, förmodligen 99% här, som sitter och lyssnar på detta och redan har en hund som är så här, shit, vad gör jag då? För att jag inser ju att så där har jag inte tänkt, utan jag har också definitivt valt en hund baserat på utseende eller liksom personliga ambitioner som det faktiskt nu har visat sig att min hund inte kommer att kunna motsvara, eller i alla fall inte kan motsvara nu och så vidare. Och det har varit en infekterat mellan oss, och det har uppstått en del konflikter eller frustration från båda sidor, och efter alla missförstånd och besvikelse och så. Vad gör jag nu? För jag har den hunden jag har i förhoppningsvis många år framöver liksom. Och jag tänker så här, visst, till nästa hund har du lärt dig någonting och då kommer du tänka och agera annorlunda. Men med den hunden du har redan nu, det gör en sån enorm skillnad för den hunden att du från och med idag, även om din hund skulle vara 10 år gammal, landar i att, vänta lite här nu, jag tror inte att jag har gjort oss en tjänst. Jag inser här nu i efterhand att varför du kom till mig hade ingenting att göra med att du var du. Och när du väl var här, att det blev som det blev hade heller ingenting att göra med att du var du. Utan det blev som det blev för att jag ville att du skulle vara på ett visst sätt. Och i de områdena där du inte kunde motsvara det, så uppstod det konflikt mellan oss som har liksom färgat vår relation på en del ställen. Och bidrar till den kontentan, det slutresultatet vi har idag. Och nu när jag inser detta så kommer jag bättre sent än aldrig vara helt öppen för vem du är. Så att då kanske det finns aktiviteter jag vill plocka bort. Det kanske finns saker jag vill lägga till. Saker jag vill behålla fast göra mer av eller mindre av. Justera upplägget för liksom. För jag inser att, men herregud, det här har ju inte varit fördelaktigt för dig. Och för att det inte har det har det inte blivit fördelaktigt för mig. För jag har liksom stångat mig blodig här. För att få en hund att fungera i ett område där det var dumt att misslyckas. Liksom. I alla fall utefter de premisserna jag hade tänkt mig. Så, och jag tänker så här, det är ju inte heller hälsosamt att göra så i någon annan typ av relation. Alltså om du ska påbörja en kärleksrelation med någon, och man börjar träffas och ses liksom, och lär känna varandra och så, då är man ju förhoppningsvis, jag tror inte att folk är det även där tyvärr, och sen så blir det som det blir, men jag tror att alla tjänar på att man är öppen för att lära känna den andra personen. Och att jag helt värderingslöst bara insuper all information som jag får från den andra personen, vare sig det är aktivt och konkret raka vägen ifrån dem eller vad jag uppfattar mellan raderna liksom. Så att istället för att jag ska ha bestämt mig för, baserat på att jag tycker att den här personen är så snygg och vacker och häftig och rolig och liksom har social eller ekonomisk status eller vad det är som inger trygghetskänslor hos mig, istället för att liksom lägga värderingar i det och bara bestämma mig för att bara för att den här personen har de här kvaliteterna som är jätteattraktiva för mig, så jag är inte beredd att se all annan information som jag får som inte alls passar mig. Utan jag har, den här personen har klaffat några boxar som är intressanta. Så även om de inte klaffar övriga boxar som är lika viktiga, åtminstone ur ett långtidsperspektiv, så påbörjar jag en relation ändå. Det leder också till en massa besvikelse. För sen när de andra boxarna som inte kryssades i börjar göra sig påminna med tiden, så inser man att, vad fan, hur hamnar jag här liksom? Varför blev jag tillsammans med den här personen? Vi passar ju inte alls. Och så bara, jo, det var ju för att inte du var öppen för all information som den här människan gav dig. Du var bara öppen för en del av informationen som den här människan gav dig. Och att du inte var öppen för allt får du faktiskt lägga på dig själv. Sen varför du inte var öppen för allt kan ha med andra saker att göra. Men det var ändå du som inte var öppen för allt. Och det är inte förrän du lär dig att det är ditt ansvar att hålla dig öppen för all information som det kommer hända. Liksom. Så gör vi i mellanmänskliga relationer också. Och jag tror inte att någon tjänar på det. Utan hellre då att vi är helt öppna för all typ av information när vi lär känna varandra, för att sen kunna avgöra om vi bör gå skilda vägar eller inte. Och ju tidigare vi får reda på det, desto bättre antar jag. För då kan jag ju fortsätta leta efter den personen som faktiskt klaffar som den ska med mig. Och om vi hade gjort så med våra barn till exempel, att nu får jag reda på att jag får en flicka här liksom. Ja, men då har jag ju sådana konkreta, superdetaljerade ambitioner för den här flickan. Hon ska bli så och så. Hon ska växa upp och tycka och tänka det här. Och hon ska gilla det här och hon ska hata det här. Precis som mamma eller pappa, alltså så. Eller en pojke eller vad det nu är. Och sen så blir det inte så. Därför att även om den personen har ärvt genetiska förutsättningar från sina föräldrar och längre bak i ledet, så finns det också personliga förutsättningar som kommer tillkomma. Det här barnet växer också upp i en annan tid än vad du gjorde. Har annat typ av inflytande över sig än vad du hade. Som också kommer hjälpa till att forma hur den personen växer upp och blir. Du är inte ditt barns enda källa till inflytande. Så därför är det inte bara, det är inte så att det finns någon garanti att ditt barn blir liksom stöpt i din form. Eller reflekterar din spegelbild. Och om det är vad du hade tänkt dig, ja, då blir du naturligtvis superbesviken. Och det kommer ditt barn att märka, för det kommer att ta sig uttryck på både aktiva och passiva sätt. Och det kommer att infektera er relation. Och det kommer då att forma en massa oönskade beteenden som ställer till det för er från bådas håll. Och det är exakt den här cykeln vi kör med våra hundar. Vi har redan bestämt vem de behöver vara för oss. Så när de inte är det så blir vi besvikna. Så min uppmaning med det här poddavsnittet är, gör inte så. Gör lite förundersökningar, absolut. Du behöver inte famla i blindo. Men var öppen för vem hunden visar dig att den är. Och var öppen för all information. Ta inte bara fasta på det du råkar gilla eller det som skrämmer dig totalt. Ta till dig all information. Och sen går du och lär dig hur du förvaltar den på bästa sätt. Och jag tänker att i de områdena det visar sig att ni faktiskt klickar helt naturligt. För att ni har någon liksom positiv sak gemensam som du inte behöver någon hjälp med att förvalta. Utan det löser sig av sig självt. Ni båda gillar att vara ute i skogen. Jag vet inte vad jag ska hitta på där. Men där behöver du förstås inte någon professionell hjälp med att förvalta det korrekt. Men det kommer att finnas områden där ni inte klaffar riktigt. Och ju tidigare du får hjälp med hur du ska hantera det, desto bättre. Speciellt om du inte känner dig helt trygg och säker med hur du ska göra det. För den osäkerheten kommer också att färga hur relationen blir i mångt och mycket. Liksom. Och onödigt att bära med sig det år efter år när man kunde träffat någon ett par timmar och få reda på precis hur man ska göra. Liksom. Så att det är en investering man gör för nutid och framtid, tänker jag. Så med de hundarna jag har i min egen flock som inte är handplockade, utan det har varit så här, ja, nej, men den här hunden kommer inte jag hittat lämpligt hemme, åtminstone inte om jag ska kunna sova ordentligt på natten och andas ut liksom. Så det är säkrast att den hunden får bli kvar här. Och jag inser att det inte är en hund som klaffar med mig bara rakt av, bara av sig självt. För att vi har tillräckligt många skillnader sinsemellan. Och ja, tusamt nog för mig själv så har jag ju anskaffat mig kunskapen för hur jag ska brygga över det då. Och det är hundar som jag inte har kunnat brygga över det med som har lärt mig. För att eftersom jag är en sån här tjockskalle som inte ger upp i första, andra eller tredje taget, så hänger ju hunden kvar ändå hur infekterat den har blivit. Och då har jag till slut liksom hamnat i ett läge där nu får det fan med vara bra. Nu får du lista ut hur du ska lösa detta. Eller så är det inte schysst mot någon av er. Och om liksom att kasta in handduken inte har varit ett alternativ, så får man ju fila på en lösning och till slut så har man hittat den liksom. Vilket gör att jag kan hjälpa andra nå dit snabbare. Så visst har man hamnat där själv. Jag har ju berättat om Yeti till exempel förut, gjorde det senast på någon kurs här nyligen. Och jag har berättat om honom i en podd förut, hur han hade liksom egenskaper som jag uppskattade redan när jag gjorde utvärderingen och såg vem han var. Jag hade bara inte tänkt att han skulle rikta de egenskaperna mot mig av alla, och det gjorde han, och då gick vi i clinch liksom. Och den besvikelsen som följde utav det från mitt håll gav mig den kallduschen jag behövde för att inse att fast du är ju besviken för att du hade förväntat dig något annat. Och varför hade du förväntat dig något annat? Jo, därför att du såg de här egenskaperna och räknade inte med att de skulle riktas mot dig. Och nu gjorde de det. Och den som får bita i det sura är ju du, för att du inte hade med det i åtanke. Inte han, som aldrig har sagt att du inte borde ha det i åtanke. Liksom. och han är inte den enda som jag har råkat ut för det med. Jag hade till exempel, det vet jag faktiskt inte om jag har berättat förut, jag hade en hund för jättemånga år sedan. Gud, jag tror att hon kan ha varit min typ tredje hund eller någonting. Stephanie hette hon. Och jag vet inte, hon levde i alla fall fram tills alldeles nyligen. Nu känns det som att hon inte borde göra det längre, för herregud, hur gammal ska hunden vara? Men det kanske hon gör. Och saken var så här att jag hade en hund som gick bort oväntat i en enkel operation. För att den veterinären var berusad när han opererade, skulle det visa sig. Så att jag var i, det var inte jag som lämnade in hunden när han opererades nämligen, så att jag hade ingen aning om det utan fick reda på det i efterhand. Och jag var i totalt upplösningstillstånd över det. Jag blev helt chockad. Det var den första hunden jag hade som hade dött. Och han var ung. Han var bara 2 år gammal. Och jag var helt otröstlig liksom. Och han kom ifrån Spanien. Och personen som förmedlade honom till mig tyckte väl så synd om mig, för att jag var så ledsen. Så hon erbjöd mig en annan hund. Och jag visste egentligen instinktivt att fastän jag är inte redo för det. Alltså så som sorgeprocessen såg ut för mig då är inte så den ser ut för mig nu för tiden. Men det var alltså första dödsfallet i en hund som jag har upplevt. Så att jag var helt alltså galet ledsen. Så jag var egentligen inte redo för det. Men hon var valp och hon var jättesöt. Hon var så fruktansvärt söt. Så att jag föll nog egentligen för utseendet där. Jag tänkte så här, men gud, hur säger jag nej till den här lilla fluffbollen? Ja, men absolut, ge mig henne då. Och så kom hon till mig. Och vi klickade verkligen inte. Alltså, för jag ville ju egentligen ha en ny Divino, som han hette. Jag var ju inte på något sätt färdig med Divino. Så jag ville ju ha en ny Divino. Hon var ingen Divino, hon var Steffi liksom. Så att jag kunde inte riktigt ta till mig henne, och då kunde hon inte riktigt ta till sig mig. Så att visst, utifrån såg man väl inget konstigt liksom. Men det var också under den tiden där Evian, min första hund, det var under hans första 5 år. Där jag var som mest, där våran relation, min och hans, var totalt obalanserad. Där han 100% var min liksom hundbebis. Och stackars Steffi kom in i detta och kunde absolut inte konkurrera. Så hon var ju inte favoriserad, om vi säger så. Och jag jobbade dessutom extremt mycket på den tiden. Så jag var typ aldrig hemma. Och då hade de en dagmatte. Och så var de iväg hela dagen. Och det blev liksom tydligt för mig framåt kvällen sent när jag hämtar dem att Steffi ville inte vara hos mig egentligen. Liksom. Så att jag vet inte, vi klickade liksom aldrig. Idag hade det sett helt annorlunda ut, för jag har, som sagt, jag vet ju annorlunda nu, så jag hade tagit helt andra beslut angående henne och absolut kunnat få den relationen att fungera. Men det, jag hade inte de verktygen då alls, jag hade inte de insikterna då överhuvudtaget. Så att i mångt och mycket, även om det var i smyg för mig själv, så fick hon ta en del skuld. Alltså när saker och ting inte funkar, så var det ju för att hon inte dög. Liksom. För hon var inte Divino. Och det kan inte ha känts så kul för henne. Det var inte så att liksom, det blev några stora, att jag liksom agerade stort utifrån det. Men i det lilla såklart att det märktes för henne. Alltså jag lär ju ha haft ett helt annat uttryck när jag tittar på henne jämfört med att titta på Evie och övriga hundar som sen tillkom liksom. Så till slut blev det så att hunddagmatten där hade en vän som hade kärat ner sig i Steffi, för han besökte dagmatten när hon passade Steffi. Och de klickade verkligen. Så det var jättekonstigt. Alltså de var så här, du lär ju säga nej nu, men vi vill så gärna ha Steffi. Alltså är det helt uteslutet? Och då bara, hur den frågan fick mig att känna var min bekräftelse på att det är klart hon ska bo med dem. Alltså innerst inne var ju det en lättnad för mig liksom. Svårt att ge upp någonting som man tycker tillhör en liksom, och har gjort ändå i flera år. Men det var ändå en lättnad i det, både för mig och för henne. Alltså, så att när jag liksom motvilligt fick erkänna att det var så jag kände, så var det så här supergivet att det var så här, ja gud, det är klart ni ska ha henne. Så hon har levt ut sitt liv där liksom. Men så det är det jag menar, att jag har 100% varit i en situation där mina förväntningar har satt enorma käppar i hjulen för relationen. Och tacksamt är väl det på ett sätt, för det skulle jag inte göra igen idag. Och ibland gäller det att checka sig själv. Om jag skulle känna ett sting av besvikelse, så får jag direkt checka mig själv. Gud, vad kommer det ifrån? Vad hade du förväntat dig? Varför hade du förväntat dig det? Och har du varit tillräckligt öppen för vad hunden har sagt till dig, vad hunden har försökt förmedla om sig själv och så vidare. Så att man har koll på sig själv liksom. Så ja, det är min uppmaning denna veckan. Att om ni står inför att skaffa hund, se till att hålla er helt öppna för all information som hunden förmedlar till er. Gör de efterforskningarna ni kan. Och lyssnar ni på detta och redan har en hund och inser att fastän jag faller nog i den fällan emellanåt. Okej, men skitbra. Då har väl detta poddavsnittet gett dig en massa nyttiga reflektioner. Och den informationen kommer då bidra till att du tänker annorlunda, agerar annorlunda och får ett annat resultat. För det kommer att påverka relationen positivt att du tänker dig för. Och bara så här en gång för alla, så borde vi nog ta till oss att hundar existerar inte för att motsvara våra fantasier. De gör faktiskt inte det. Det är inte därför de finns till. Utan de finns till för att lära oss om tolerans och öppenhet och självinsikt. Och villkorslös kärlek och lojalitet och en massa andra jättehäftiga, oerhört värdefulla grejer som vi bara kan lära oss om vi inte ser dem som saker som finns för att behaga oss. Liksom. Utan de stunderna de faktiskt behagar oss, så är det ett privilegium som vi ska vara glada och tacksamma över att vi får ta del av överhuvudtaget. Så att jag tror att bara liksom, det är dags att ändra våran grundsyn på vad hundar ska innebära i vårt liv liksom. Och kanske kan de bli en förlängning av att man redan gör så i sina mellanmänskliga relationer. Eller en brygga till att man börjar göra så även i sina mellanmänskliga relationer. Att man är lyhörd för verkligheten. Istället för att liksom fastna i en fantasi. För där, det är där the magic happens. När vi värderingslöst iakttar och tar det därifrån. Istället för att förbestämma. Okej, då. Det var det här jag hade att komma med den här veckan. Hoppas inte det blev allt för deppigt. Det var verkligen inte avsikten. Och ibland när jag kan komma till insikt där det är så här, oj gud, det här var inte alls bra, varför har jag gjort så? Även om själva insikten kanske markerar eller bekräftar att jag har gjort någonting som inte var bra, så kommer det ju leda till att det blir bra. Så att det är ju inte deppigt då, utan det är ju alldeles utmärkt istället. Och att få dåligt samvete för att man inser att man har hållit på ett sätt gagnar ingen alls överhuvudtaget, om man inte så snart som möjligt omsätter det till ett driv och göra rätt istället. Det är lite som ilska. Om det bara får ligga där och bubbla, så förgiftar det dig inifrån och ut. Det bara förpestar hela ditt liv förr eller senare. Men om du omvandlar ilska till action för att åstadkomma någonting bra, så kan det vara det bästa som har hänt dig att du blev arg. Så tänker jag. Okej, peeps. Vi hörs och ses. Jag önskar er en underbar morgon, middag, dag, kväll, lunch, natt. Allt det där. Och ha en fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi snart igen. Följdfrågor eller feedback på detta välkomnas förstås. Förslag på nya ämnen är alltid välkommet. Okej då. Ha det så bra. Toodiloo och mot balans.